Hallå, hallå och välkomna till Kakelperras podcast. Det är jag som är Per Forslund, alias Kakelperra. Och det vet ni redan eftersom ni förmodligen lyssnar. Och ni lyssnar väl eftersom ni hör det här. Ja, whatever. Välkomna i alla fall. Och det här avsnittet som vi ska köra idag, det blir det första av åtminstone två om en produkt och ett ämne som är ändå lite både på tapeten i ropet och lite kontroversiellt i våran värld i alla fall, som är kakelvärlden. Vi ska få höra i det här avsnittet Magnus Lundgren från Byggkemikrådet om Byggkemikrådets tankar och syn på mikrocement. Och vi vet ju, ja, så det ska bli intressant att höra den diskussionen. Vi kommer även följa upp det med några andra personer som pratar om just mikrocement. Så häng med! Då har vi med oss en gäst idag som heter så mycket som Magnus Lundgren. Hej Magnus!
Hej Per, hej!
Och du är ju en röst som har hörts i podden tidigare.
Ja, det har jag nog varit med någon gång tidigare.
Jag tror en eller två gånger. Och du får berätta lite mer om vem du är, vad du gör idag.
Jag jobbar på Byggkemikrådet och det är ju branschföreningen som alla känner till. Och där jobbar jag med teknikfrågor i dagens läge.
Mm. Och teknikfrågor då främst egentligen avseende keramik som egentligen är ditt, det är väl ditt skötebarn sedan många år tillbaka?
Ja, absolut. Jag har jobbat länge i branschen och keramiken har en plats i hjärtat helt klart. Så det är det som är mitt, det jag kan bäst helt enkelt. Jag jobbar med snart 30 år så att det har blivit det. Och då har man samlat på sig lite kunskap också om materialet då, ja. Och sådana saker. Så det är ju, men jag jobbar även då med tätskiktssystem idag, det som jag jobbar med på Byggkemikrådet också. Tankar runt det och nya produkter och anslutningar mot diverse boxar, väggar, brunnar och provningar, ja. Och sådana saker. Så att det är en hel del.
Ja, men det är så. Man har ju, när det gäller så här nödnummer, då har man ju de här ICE, in case of emergency, numren. Och jag har ju min så här ICE, då har jag Jan-Erik Johansson, jag har Magnus Lundgren, jag har Martin Ahlfalk. Jag har några ICE-nummer när det kommer till branschfrågor.
Ja, men tack. Det är bra killar. Det känns skönt att vara jämförelse med dem. Då man kommer en bit. Så att det tackar jag för.
Ja, nej, men, och det är just det här. Vi har ju släpat runt på varandra i... Jag vet inte, du var ju på Centro i många år, eller hur?
Ja, det stämmer bra det. Ja, jag var på Centro i många år. Så jag har varit också drivit en agenturföretag. Så jag har sålt kakel och klinker som agent i många år också. Ja. Och sen kom jag ifrån puts- och brukledet från början. Då, och sen jobbade jag med fest och ford. Och så jag på... Ja. Och någonting som heter Ernström Bygg och sen var det Maxit och sen var det Weber så småningom. Men jag var inte med på Weber-tiden dock, utan det var långt innan det.
Men du, och det är efter det som det blev Centro, det var där du och jag sprang på varandra, misstänker jag.
Ja, det stämmer bra det. Det gjorde vi nog helt klart.
Ja. Men du, ja, det är kul och det är just det här som är kul med folk i branschen. Att vi är ju en ganska tajt bransch ändå. Det är inte så många aktörer som har... Som vi liksom möts på de här branschmötena, så är vi ungefär samma kluster med människor hela tiden. Vilket gör att man får ganska bra tajta relationer.
Så ja, precis. Jag håller med om det. Det är ju ett nätverk helt enkelt. För det är ju en nisch vi jobbar i. Så att finns ju, det är ett ypperligt tillfälle att komma på de här årsmötena. Vi har ju höst och årsmötet då, som vi har då, i Göteborg respektive Stockholm. Så att det är ju... mycket branschfolk och som dyker upp då. Sen har vi även TK på BKR, en teknisk kommitté, där man kan skicka in frågor eller undringar och saker och ting, så att det där man undrar över också, som också behandlar vissa frågor då. Så det är ett bra forum.
Och sen just det här med keramiken som är, jag såg ju ballongerna från Kakelplattans dag satt ju upp här, och det är ju grattis i 8000 år, så vi har ju liksom ett material som håller mellan 5 och 8000 år, vilket är helt sjukt. Och sen då, mitt i det här då, så kommer det in nya produkter och nya system och konstruktioner. Och det är lite grann det vi ska prata om idag.
Ja, just det.
Så, för jag tänker, jag ska bara dra lite snabbt för lyssnarna vad vi ska prata om. Och vi kommer i det här avsnittet bland annat få höra Byggkemikrådets syn på mikrocement. Med allt vad det gäller risker, möjligheter, kopplingen till kvalitetsdokumenten, tekniska utmaningar och sen lite grann hur man kan, ja, vad finns det för nackdelar med, vad har du som golvbeläggning i våtrum?
Ja,
så det var lite grann tankarna. Man måste ju hämta andan och dricka vatten, eller hur Magnus?
Ja, absolut. Jag håller med dig.
Nej då, skämt åsido. Jag tänker så här. Du kan väl börja lite grann bara fritt så där hur ni tänker. För frågan, i vilket sammanhang brukar ni få frågan om mikrocement? Vad är det vanligaste frågan ni får på rådet?
Ja, vi får ju frågorna hit då. Det är liksom, är det godkänt? Mm. Och det är ju vissa saker som vi liksom, vi har ju ingen liksom officiell godkännande liksom titel sådär. Och vi är ju en förening som heter Byggkeramikrådet. Och det grundar sig egentligen i att vi ska ju främja i grund och botten keramiken. Det är ju det som ligger oss varmast om hjärtat då.
Mm.
Och då är det många som tror att vi tycker illa om mikrocement eller tycker illa om andra material. Utan nej, men det gör absolut inte. Utan vi vill ju snarare främja våra material och tycker att de är bra och överlägsna.
Mm.
Och sen när man kommer in då, och där är frågan så här, kan jag skriva kvalitetsdokument? Och där har vi sagt att ja, det är väl lite så här fel bransch som han har de här mikrocementfrågorna. Vi har ju tätskikt.
Ja.
Och det tätskiktet kan man ju ha bakom mycket. Alltså det är ju inte som så att det alltid behöver vara de som levererar tätskikt, man kanske säljer även tätskikt till andra applikationer än just bakom kakel. Men det kan inte vi som Byggkemikrådet ta ansvar för, utan vi säger bara till att ni ska ha tätskikt som är anpassat och klara våra belastningar vi har med stående fukt bakom våra kakelplattor. Alltså det är ju fukten som vi ska göra, och göra de här försäkringsbara i slutändan.
Ja.
Och det har ju vi koll på. Förlåt.
Ja, nej, jag tänker på just där vi börjar i just där med godkänt. För det är också en sån sak som jag tänker att vad är egentligen som Byggkemikrådet godkänner när det kommer till våtrumssystem och när det kommer till... det är ju egentligen bara våtrumssystemen som ni handhar, som ni egentligen har någon form av godkännande funktion i. Men, så jag tänker, om vi kan bara hålla upp där en liten sekund och bara säga, vad är egentligen ni godkänner? För själva testmetoden, den är ju inte ni som håller i. Själva testningen?
Nej, absolut. Nej, utan det görs ju då när man ska ha ett våtrumssystem in på marknaden i Sverige idag. Då vill ju vi kontrollera egentligen att de uppfyller kravställningen som finns då. Och vilken kravställning är det då? Ja, men då är det ju framförallt Boverkets krav. De har ju krav på att badrum ska vara tät och inte läcka.
Mm.
Sen har ju då vi som branschförening tar ju till då och säger att om du har med den här testmetoden då, EAD då, som man har det ju olika prover på, det är ju då rollbara system, det är foliesystem och det är vattentäta skivor, det är liksom de tre delarna som innefattar, och så väljer man en då. Och i de här provningarna så ingår ju en hel del olika delprovningar. Det är inte så att man gör ett badrum och så duschar man lite, utan det är ju draghållfastheter mot folier. Det är draghållfasthet då i folien i sig, foliens spricköverbyggande förmåga, foliens då att den ska fungera då i en våt miljö där vi jobbar då med fästmassor, med alkalitet, ålderbeständighet, skarvar, fogar och så vidare. Och så har man ju då att den ska då bära keramiken då, så att det har ju vi då krav på att den gör. Men det görs då enligt den här provmetoden vi har valt i Sverige.
Mm.
Och sen har ju... vad heter det då? Boverket sina krav, och så har vi de kraven. Och sen kommer in då till slutligen då liksom leverantörens anvisningar. Och kort och gott så, det här ska ju sluta i ett försäkringsbart badrum. Det är dit vi ska komma. Det är du som här i Västerås då, som har byggt ett hus, vill försäkra sitt badrum. Och då ska det vara försäkringsbart. Och det är dit vi ska nå. Och då talar vi om vägen dit. Och få de här sakerna. Liksom
så ni sammanställer egentligen liksom de här olika... monteringsanvisningen från leverantören och testgodkännandena från de olika testinstituten, och så ser ni till att det systemet skickas in anpassat för att i det här fallet bära en keramik. Det är hela det som är, det är liksom det som är själva utgångspunkten i godkännandet av ett våtrumssystem.
Precis, och sen när man kommer då till de här som har systemen, så har man då klarat provningarna. Sen ska vi se till då att det finns en monteringsanvisning, och i kort och gott är det ju den vi godkänner, att den uppfyller de här kraven som vi har för att man ska kunna påvisa en fackmässighet. Och då ska det finnas liksom en lätt förståbar, där man ska kunna hitta en spårbarhet i den här monteringsanvisningen. Mm. Det ska finnas en tanke bakom den, produkten ska vara CE-märkta. om man ska ha då ett sånt där en CE-märkning, så skriver man ett avtal då med en tredjepartskontroll, då med ett kontrollinstitut som kollar produktens oförändrade prestanda över tid.
Mm.
Och då finns det en förutsättning för de här att kunna göra det. Det kan vara RISE eller SINTEF eller något sånt där ett kontrollorgan då, som ombesörjer det här.
Och då tänker jag också så här, att det är det här som vi jobbar med som heter Byggkeramikrådet. Och så kommer man då in till exempel med, det var därför jag backade tillbaka, för att när vi kommer då med en helt annan produkt som är, ja, i det här fallet nu som vi pratar om mikrocement, så kommer man ju, då kommer man ju på något vis att förändra själva kompositionen. Eller hur ska man tänka?
Ja, nej, men vi tänker så här, det är ju ett annat ytskikt. Det skulle lika gärna kunna vara i våran värld. Så är det inte bränd keramik, alltså bränd lera, utan det är någonting annat. Och vad är annat då? Och då är mikrocement i någonting annat, för det är inte bränd keramik. Vi har bambu kan du ha på panel. Du kan ha korten. Du kan ha alltså andra ytskiktsmaterial. Det kan exempelvis vara en plastfolie som du sätter på väggen med någonting annat, eller någon skiva eller laminatskiva.
Mm.
Fibertrespo är exempelvis också ett alternativt substitut till keramik i badrummet, men det har vi heller inte under våra vingar, för att det här är inte ett bränt, inte ett material, så att vi det är inte så att vi liksom bara hoppar på oss mikrocement, men allt annat kan vi göra, utan vi har ju sådana saker som monteras med fästmassa, och då blir det ju keramik, natursten, glas, sånt som monteras med traditionell fästmassa. Där har vi liksom, det tar vi hand om, för där har vi liksom, det är ju våra produkters eget tätskiktssystem anpassade för. Sen lämnar vi över det till exempelvis då tätskiktsleverantören. Och ni har det, för det är många tätskiktsleverantörer som har egna form av mikrocement. Och vi kan inte så här på något sätt säga att det är förbjudet, utan absolut.
Nej.
Gör det, men det, vi kan inte kliva in där, för det är inte vårt ansvarsområde.
Nej.
Att ta med de materialerna, för att vi vet inte det, vad som händer.
Nej.
Och,
ja, precis. Och då kommer
vi kan...
Ja.
Ja, för vi kan inte besikta dem. Ska en besiktningsman komma ut och titta på det här och liksom få se att vi följer byggkemikrådets regler, och sen helt plötsligt så är det andra saker i de utskicken som vi inte liksom har... Jag menar, vi forskar inte i det. Alltså vi driver inte den utvecklingen och hittar nya produktområden inför våra tätskikt. Det gör inte vi, utan vi har stannat vid keramiken och det här då, material runt detta.
Ja. Och jag tänker där då, och det är det jag kom in på den första frågeställningen där. Jag förstår, jag hoppas det var ju väldigt tydligt det du sa nu, att det är därför vi har utformat regler i Byggkemikrådet och i Kakelföreningen, och Per har gått ihop och gjort det här tillsammans för att vi ska liksom montera keramik. Och då kommer man till så här, men då kanske folk rycker på axlarna och säger, ja men vadå, vi ska ju bara dra på liksom cement på väggen. Men vad har ni sett för uppenbara risker med det här? Ser ni några risker? Eller ni kanske inte ens har tittat på det? Hur tänker
Nej,
ni där?
Nej, alltså mikrocement, det kanske låter som det har blivit någonting som inte har funnits förut. Men mikrocement har ju funnits i en omfattning liksom i väldigt, väldigt många år. Och vi har ju sett då när de ringer till oss, det är ju många som har då sagt att ja, men vi kan åka in, dra till ett skiktet. Vi spacklar på fästmassa och sen lämnar vi av och sen drar vi. Och sen kommer då den entreprenören då som ska montera eller applicera, ska jag säga då, mikrocementen, och så gör han sitt jobb.
Mm.
Och där kan det då kunder så ringer till oss då, för att då kanske man har, liksom, vi ringer Byggkeramikrådet om han har de här frågorna. Och då har det bubblat sig, det har släppt, det har blivit så att man ska göra delreparationer av olika anledningar.
Mm.
Det har missfärgats, eller man inte är nöjd med utförandet, och vad finns det för riktlinjer runt det här? Och det är så här, hur flammig ska mikrocement vara, eller hur ska den vara? Det är inte alls som ser ut på bilden och sådana här saker. Vi säger bara att vi skulle gärna kunna hjälpa dig, men det är inte vårt ansvarsområde. Det här får du ta med din entreprenör.
Ja.
Och då hamnar man ibland mellan två tappar, för det är en satt rättan har varit där kanske och dragit tätskikterna.
Mm.
Och sen har kommit en annan entreprenör och gjort sitt jobb, och de står där mitt emellan. Det har varit vissa fall då när man har lagt på fästmassa på det här, var på folien, och där har det då blivit krympningar i fästmassan efter en tid, vilket är oftast väldigt vanligt att det krymper lite, och man lagt på mycket eller kanske spacklat ett fall eller lagt på av olika anledningar, så riktat upp en vägg eller vad man gjort med fästmassan. Jag har inte grävt i de här, men Men har man för tjocka lager fästmassa, så när fästmassan krymper och du lägger på mikrocementen för tidigt, så kan fästmassan dra sönder mikrocementen, alltså i ytan, att det blir som sprickor, att det blir så andra saker. Och då ringer de oss då, då ska man ha det här med delreparationer av tätskikt då. Då får vi vända till din tätskiktsleverantör då. Så då skjuter vi liksom, då lämnar vi över till dem, och det har ju varit några samtal om. Mm. När folk har lagt de här. Man har haft lite stök runt brunnar och sådana saker i tidigt skede då, så att man har gjort det här. Men vi sitter ju bara och killgissar, för vi är inte inne i det här. Och vi är inte, hade du lagt keramik så hade du gjort så här, säger vi då. Så det är där vi är.
Jo, men precis. Därför att keramiken på något sätt är ju ett dött material. Det är ju inte, mikrocementen är ju inte död under på samma sätt. Det är ju som fixet.
Nej.
Och jag bara slår mig nu att det är ju ganska samma sak. Jag fick en fråga från en murare nu precis. Hej Jonas, om du lyssnar. Och hej Janne på Mapei, om du lyssnar. Där vi fick typ samma typ av fråga. Där de ska laga ett betongelement och vill lägga på ett glasfibernät på en betongyta. Och muraren ville dra fix och sen sätta putsbruk utanpå. Och då känner man på en gång att då hamnar man i det här. Vilket är starkast? Har man koll på vad man har för draghållfasthet eller för cementhalt i fixet och vad man har för cementhalt i det man lägger på utanpå? För har man inte koll på det, då kan man ju skapa ganska mycket spänningar som kan ta vägen någonstans dit man inte vill. Eller hur? Är det inte så som vi resonerar?
Ja, precis. Jo, lite så också. Sen är det väl att om vi jobbar med våra foliesystem och så kanske har en våd som är en meter bred och sen så nu håller du på din 2K eller ditt lim eller vad du fäster upp den med, och så kan det bli lite tunt kanske på något ställe, att du vid något tillfälle då det blir en bubbla på folien.
Mm.
Och det är ju ingenting som har i våran värld med keramik, då ser du inte ens, och den är ju hård ytan och det påverkar inte speciellt mycket, men med mikrocement så blir det en bubbla.
Ja, just det.
Och den kan ju då av olika saker då så här, då kan ju då beställaren då säga, men jag vet inte om någon bubbla där, ja men det betyder ingenting.
Nej.
Ja. Och då är diskussionen igång där. Liksom. Hur gör jag nu då? Kan jag injektera den? Ska jag göra hål i den? Och så liksom, eller ska jag ta bort och ska jag liksom frilägga och flexa ner och lägga på nytt tätskikt och säkerställa och så vidare. Det är de där diskussionerna som vi inte hamnar i. För vi är inte vana vid den frågeställningen.
Nej, vi är vana och vana. Men det är inget material som vi har någon, eller ni då, man säger, som ni har någon, så att säga, kontroll över. Eftersom det finns, dessutom finns det så otroligt mycket olika fabrikat.
Ja, jo, men sen så vet jag också att vi hade ju, när man pratar just den här mikrocementen, så man liksom, då är det ju allt ifrån alltså stuck och lustre och det som var, man använde mycket kalkprodukter som man använde på i den världen, formstabila sugande underlag, till andra system som är liksom, består av härdplast i 3-4 lager och kanske ska impregneras och silas och så. Du har en hel process för det, som flera applikationer till det du köper på Biltema idag i mikrocement. Allt heter ju mikrocement. Det är som att jämföra. Alltså vi har ju kakel, klinker och granitkeramik. Det är de tre, och de här är prestanda mer eller mindre likvärdiga. Och de är ju liksom enhetliga. De är testade enligt SSIN 14411 och det finns krav på det materialet. Här blir det liksom ett ytskikt du skapar. Och det kan du skapa av allt ifrån då den mest high-tech mikrocementen till den alltså rent enklaste produkten också. På andra sidan då.
Och det är svårt att bedöma en kvalitet också då. Och därför så blir det ju. Men finns det någon branschorganisation för mikrocement? Eller vad ingår de i för? Vad hamnar man då någonstans liksom mittemellan?
Ja, alltså det är lite så här, kanske skulle ligga under måleri, vad vet jag. Alltså det är väl också så att det blir ett hantverk hur flammigt ska en sån här vägg vara. Jag menar, skulle du göra en vägg och jag gör en vägg, så skulle de se olika ut. För det är olika hantverkare.
Ja,
så det är väl liksom, det är svårt att ha en kund där emellan som har en förväntning på ett visst utseende. Och då kan det bli en utmaning att tillmötesgå den konsumentens utseende. För det är ju inte bara att doppa penseln eller rollen eller spacken och bara köra. Utan det är ju liksom ett hantverk att göra den här. Du bör ju liksom. De är ju, du utbildar vad jag förstår inom de här mikrocementen, du går hos en leverantör och lär dig då en produkt, och det är ju både med hur man ska handha då det här. Den kan man ju titta också på jag menar rent privat, så kan man undra så här, om jag nu gör en investering i mitt hem så vet man ju liksom tar man ett kaklat badrum med en kalkstenskänsla med spottar och så vidare, då får ju det en viss värdeökning, för det kan upplevas hotellkänsla, det kan upplevas exklusivt. Vilket innebär att du ska sälja fastigheten så kan man ju få känslan av att det här, om inte det här liksom, så att det blir perfekt, då kan man känna liksom att det inte känns, du får den exklusiva känslan i det här. Det är väl det. Medan många tycker att nej, jag vill ha det här ruffa industrikänslan och då är ju det rätt. Men om man nu ska sälja, alltså det är svårt att få mikrocement att se ut som trä. Det finns säkert någon som nu ringer mig och säger man, så är det fel, vi kan göra så att det ser ut som marmor också. Men det svarar jag inte för, utan det blir ju
min
känsla.
Absolut, och sen finns det ju granitkemik nu som ser ut som mikrocement. Så det finns det, då har man ju gått den andra vägen också. Då har man cirkeln i sluten, så att säga. Då kan det ju få...
Ja, men du har ju varit med på mässan också. Så det är den största trenden, det är ju den här concrete-looken vi har på plattor. Det finns ju liksom, det är ju största utbudet vi har. Så här då får man ju den känslan. Då får, som plattsättare så får du faktiskt en produkt som håller i återigen i 8000 år. Åldersspannet har ju inte mikrocement på samma sätt. Mm. Den har ju inte liksom funnits i 8000 år. Så där har vi ju en annan produkt att kunna leverera. Alltså det här är ju någonting som är bra. Jag ser också möjligheterna kanske till mikrocement om man nu har ett gammalt kaklat badrum och du vill göra en quick fix. Och där är ju, det anses ju inte vara ett, bara för att du lägger mikrocement på badrummet så är det inte nyrenoverat, utan det är ytskiktsförbättrat. Och det är ju samma sak, du kan ju lika gärna sätta kakel på kakel. Har du ett badrum som är rätt byggt från början men att du inte kan tål färgvalet av den tidigare ägaren, då kan man ju sätta keramik på keramik och kakel på kakel och du behåller då. Ja. Men det är också en ytskiktsförbättring. Det är heller ingen badrumsrenovering för du har inte rört, vad ska jag säga, tätskikt och brunnar och sådana saker som du bör då stamma och sånt som du bör byta då. Så det är ytskiktsförbättring. Som ytskiktsförbättring så fungerar det här också. Men då kan du lika gärna sätta kakel.
Ja, men precis. Jo, absolut. Men, och där har vi ju den springande punkten. Men vi ska ta ett reklamavbrott så kommer strax tillbaka. Skratta åt mina egna skämt. Jag tänkte på, om vi ska runda av lite grann och summera det här vi har pratat om, så som sagt, möjligheterna, det kan vi ju helt enkelt överlåta till de som jobbar med mikrocementen och så vidare. Men och så tänker jag, om man nu avslutar med två frågor då. Det ena, det är ju då, hur ska man göra som entreprenör om man får frågan om att utföra mikrocement? Hur ska man tänka? Och sen just det här med kvalitetsdokumentet, hur ni ställer er till det. Om vi börjar med det här, hur du tycker att man ska göra om man nu får frågan från en kund. Jag pratade med en i morse till exempel, en kille som sa så här, de tackar nej rakt av därför att de är BKR-certifierade och de tänker inte liksom göra det här för att de vet inte, kan inte garantera. Men om man får frågan då, hur tycker du att man ska göra för att, om man nu ändå vill liksom gå vidare med det där?
För det första, inom allting, skaffa dig kunskap inom ämnet. Det ska du liksom, vill du göra det? Hur går det till? Klarar du av det? Skaffa dig behörig liksom utbildning så du vet vad du jobbar med. Alltså vilken produkt. Kontrollera vad den är lämplig att ha. För att all mikrocement är inte lämplig på golv och vägg och i våta utrymmen. Det är liksom, det finns vissa som är det. Det går alldeles utmärkt. Men det finns ju de som säger absolut nej. För det finns, kärt barn har många namn. Mm. Så att jag menar, det är ju någonting. Sen ska man ju också informera kunden om eventuellt underhåll. För så att man inte hamnar där, liksom att du gör någonting och så går de på med några rengöringsmedel som inte det här tål, eller det är av olika anledningar att de sköter det här löpande underhållet. Mm. Och är det klart och du känner dig trygg med att men jag vill göra, jag vill prova, jag vill köra. Mm. Då ska du kontakta din tätskiktsleverantör och säga, den här produkten ämnar jag använda på mitt favorittätskikt som jag jobbar med. Har ni några synpunkter på det? Och då gör man det, så att du har en leverantör om du gör det här. Och då tycker jag du ska liksom prata med den leverantören, förutsättningar du har i det här fallet. Och sen även då jobba med den leverantörens egenkontrollsdokumentation. Mm. Så att du kan lämna från dig någonting efter det här jobbet på att du har jobbat med ditt favorittätskikt. Och då har ju alla tätskikt idag en egenkontrollsdokumentation som du fyller i och som du då jobbar med. Och sen får du avtala saker och ting då med dina kunder då. Mm. Liksom inte så att man hamnar i att det varit alldeles för ljust, det varit alldeles för mörkt, det varit alldeles liksom där de inte upplever det. Att inte, för det är där problematiken är, att kunden inte vill betala för det vart inte som man hade förväntat sig.
Ja,
och med keramiken, där har vi ju, vad heter det, den ser ut som den gör. Där kan man ju prata med fogfall, eller vad säger, fogsprång och sådana saker. Det får man ju åtgärda då, men om man nu ska åtgärda det här, hur gör man då?
Ja, precis. Ja, det var jäkligt bra tips. Jag skrev ner allihopa vart efter vi pratade. Så jag kommer lägga ut dem här i min Facebook-sida vart efter. Och sen även dela på Instagram. Och sen slutligen, det låter som det du radar upp här, att det där kanske inte leder fram till ett kvalitetsdokument. Skulle man kunna registrera ett badrum med mikrosement på BKRs i appen?
Ja, rent tekniskt sett så kan du göra det. För det är ju, kvalitetsdokumentet avser ju tätheten i våtrummet under de förutsättningarna för att bära keramik. Och det är det man pratar om. Men rent tekniskt sett så kan du göra det. Men Det är ju ingenting som... Det ringer de till oss och säger så här att du vill ha hjälp av er i mikrosement. Då får vi säga tack, men nej tack. Och då får du som entreprenör stå för hela ansvarsbiten här nere.
Mm. Ja, men absolut. Och det där tänker jag att jag ska faktiskt konsultera några av mina försäkringsbolagskontakter. Hur de ställer sig till en eventuell skada. För att det som vi pratade om tidigare, som du sa med det här med spänningar, med blåsor, med flammighet och om det nu skulle bli en skada, hur ställer man sig, vad är det som kan hända då? Det tänker jag att vi får ta ett senare avsnitt. Men du Magnus?
Absolut. Ja.
För att inte jobba med mikrocement i branschorganisationen så tycker jag att du har gett oss otroligt mycket värdefull information i det här avsnittet.
Ja, men vad bra, tack för det. Kul att vara med.
Jag är jäkligt tacksam att du ställde upp det, för att jag känner att ibland så kanske man landar i en diskussion där rådet får någon form av liksom stämpel att ni är elaka mikrocementhatare. Men och tyckte det var jäkligt bra att du får ändå, jag tyckte du på ett otroligt bra sätt har förklarat var och varför och hur man ska tänka. Så ja,
det var bra. Det var meningen.
Då får vi anledning att återkomma till dig i ett senare avsnitt.
Absolut, du är välkommen. Så är det några frågor så mejla Per bara så tar vi dem löpande.
Absolut. Ja, men du häng kvar så...
Eller ring mig på BKR, det kan jag också göra.
Eller ring Magnus på rådet, ja. Ja, men häng kvar så snackar vi av lite sen.
Tjingling. Ja, gör vi.